Welcome to Alex Room Service. Sådär ja, här var Alex Room Service tillbaka med lite kul i poolen. För er som har lyssnat tidigare så kanske någon märkte på sista Anaheim-avsnittet att jag skulle flytta, och det har jag gjort nu. Så nu sitter jag i ett annat rum än vad jag gjorde tidigare och podcastar lite grann. Rummet ser förvånansvärt snarlikt ut. Det tidigare rummet, samma skivor, samma hyllor, samma dator, samma skivspelare. Och samma fina kissplansch från Köpenhamn 1988 på väggen som jag fick av en mycket god vän som heter Magnus Fredriksson, som lite vänligt förärade mig denna. Tack för det, den hänger fint på väggen och påminner mig om denna fantastiska kväll den 15 september 1988 varje gång jag tittar på planschen. Det var någon på Kiss Nerds, tror jag, eller om det var på Life in the Woods, spelar ingen roll. Det var någon på Kiss Nerds eller Life in the Woods som önskade att jag skulle prata demos. Min första tanke var, ja det är fräckt, jag skulle kunna grotta in mig i en session eller lite sådär. Men det kanske blir lite enahanda, eller så är jag inte förberedd. Ni får välja själva vad ni tror på. Jag tänkte därför idag göra det lite lätt för mig men samtidigt lite roligt. Och ge er en topp 10 på de bästa Kisslåtarna som inte har blivit släppta. Inte nödvändigtvis bara Kisslåtar, det blir relaterat också. Det vill säga någon Vinnie Vincent-låt här, någon Peter Criss-låt där. Egentligen så är, jag tycker de här 10 låtarna är hyggligt jämnbra. Det finns ju anledningar till att de inte har blivit släppta. Någon av dem har vi hört i någon form och så vidare. Men några av dem kommer vi aldrig få höra, det är lite ofärdiga idéer. Men jag ska förklara lite varför jag har valt just respektive låt och i mån av kompetens berätta lite historik kring den också. Dessutom, och nu det blir riktigt, riktigt bra, så tänkte jag, nu ska jag nu sitta där och rabbla att nu ska ni gå in på YouTube och så ska ni leta upp just uppladdaren Ralf Åke Björn, och han har just den här versionen av just den här låten. Nej, nu har jag varit riktigt, riktigt sådär intelligent att jag har gjort en spellista på YouTube. Spellistor, det är sånt som ungdomarna pysslar med, det och knark. Och om man går in på min YouTube-kanal Tolvis77, T-O-L-V-I-S-77, Tolvis. Den som plockar var det kommer ifrån vinner en resa till Maldiverna som den får bekosta själv. Tolvis77 heter kanalen, spellistor finns det några stycken. Och jag har då lite påhittigt döpt denna spellistan till Alex Room Service Top 10. Så den som går in och tror där, den som går in och inte känner till den här podcasten och tittar, så tänker de nog Top 10, det här var en jävla konstig Top 10-lista. Vad är det Top 10 för liksom? Om det är några ränder i bilden nu så är det Nackasändaren som har lite störningar, plus att det börjar regna utanför så det kanske slår lite. Jag vet inte om det hörs på inspelningen, jag tror inte någon bryr sig i vilket fall. På plats nummer 10, Alex Room Service Top 10 Demo Countdown. Oh shit, det här blir ju häftigt. Alex Top 10 Room Service Chipshuhay Chufres Countdown. På plats nummer 10 hittar vi en låt som heter Between the Lines. Den spelades in flera gånger på slutet av 80-talet, framförallt början av 90-talet, av Peter Criss. Den bästa versionen tycker jag är den första. Den är inspelad med ett band som heter The Keep. Och där återfinner vi även Mark St. John på gitarr. De gjorde inte mycket ihop. Det var väl svåra personer att jobba med var på sitt sätt. Lyckades göra en spelning i februari, tror jag, 90. Eller vad det? Ja, det spelar ingen roll. De gjorde en spelning i alla fall på någon slags showcase och det gick väl så där. Finns några bra låtar från den tiden, och då alla de här låtarna överlevde sen, Do You Know What I Mean, Love For Sale och så vidare, överlevde till bandet Criss, som blev bandet som så att säga kom efter The Keep eller The Tree. Huruvida de hette The Keep eller The Tree, de hette ju båda, men när det byttes och vem som gjorde vad och så vidare, det där är så höllt i dunkel, och frågar man Peter om det idag så säger han bara, oh det är kul att du minns min musik, men jag har fan ingen aning. Kanske är dags att ragga upp någon av de andra i bandet i och för sig. De lär väl inte ha blivit världsstjärnor, någon av dem tyvärr. Men I vilket fall, på plats nummer 10 hittar ni Between the Lines, en förhållandevis dramatisk och rätt så rå hårdrocklåt för att vara Peter Criss då. Nu pratar vi ju inte i samband med Slayer. Men bra rockstänkare, börjar lugnt och fint och sen jävlar tar den fart. Finns flera versioner som sagt, värt att kolla upp allihopa, men den bästa det är den första och den har ni en länk till då på 12vis77-kanalen. Plats nummer 9, jag har lite fusklappar här. Så jag måste ha använda dem. På plats nummer 9 hittar vi från Paul Stanleys sån här lite jag vill skriva låtar till andra artister tape från 1987. Hittar vi en låt som heter When Two Hearts Collide. Många som inte tycker om detta såklart, det här är ju Crazy Nights Paul Stanley i sin allra allra finaste form. Jag älskar det. Jag älskar varenda sekund av det. Jag älskar Pauls framförande av det. Han skulle kunna släppa de här demolåtarna Best Man For You, Don't Let Go och denna When Two Hearts Collide. Han skulle kunna släppa dem på en EP i detta formatet fast bättre kvalitet. Och piskat röven av alla andra band som släppte låtar på den tiden. För det här är 80-talets allra finaste melodiösa hårdrock. Rock. Hårdrock, ja. Det beror på hur man säger det. Jättekonstigt att ingen tog upp denna låten, When Two Hearts Collide. Skitsnygga melodier, skitsnyggt arrangerad. Had Your Heart var det många som plockade upp såklart, det vet vi ju. Även en låt till som kanske kommer senare i den här listan. Oh, teaser. Blev upplockad av andra, men When Two Hearts Collide, Best Man For You, Don't Let Go är tyvärr för evigt förpassade in i demolivet. Så därför lyfter jag den och säger att in och lyssna och in och njut. Jag hittade en som var i förhållandevis bra kvalitet, men man skulle vilja hitta en sån här mastertape på detta någonstans och baka till den lite. För då jävlar hade jag tagit semester i 2 veckor, kan jag säga. Nåväl. Vi går raskt framåt på plats nummer 8 då. Det är svårt, jag har en lista här och sen så får jag räkna från andra hållet. Och om jag räknar från andra hållet så blir det fel eftersom det då inte blir från rätt håll fast det blir ju andra hållet ändå. Ja, alltså inte, ja ni fattar. Det är fel håll, det är det jag vill ha sagt. Jag skulle skrivit den på andra hållet men den börjar skriva nu så blir det jättejobbigt. På plats nummer 8, Ace Frehley. Där har vi ju en hel hög med låtar innan Frehley's Comet slog igenom. Han skrev en del låtar med Arthur Stead, keyboardisten. Det var de tidigaste låtarna. Och det är från de sessionerna 1984 som jag har valt en låt som heter Back Into My Arms Again. Svinbra 80-talslåt. Melodiös och snygg. Ace gör en ansats att sjunga ordentligt. Välproducerad, välarrangerad för att vara en demo och så vidare. Spelades live bara ett fåtal gånger, tyvärr. Kom inte med på någon skiva. Hela den tiden där, 84-85, är väldigt spännande med Ace. Det finns massor av fräcka låtar som aldrig såg dagens ljus. En låt heter I Got The Touch. Och har man den här gamla bootleg-vinylen, Wicked Lester and Progeny Demo Sessions, så står det väl I Got The Touch, Ace Frehley, 1972-demo. Den som lyssnar på den låten och tror att det finns någon endaste låt från 1972 som låter så, med så prominenta syntar och så vidare, den personen borde gå en kurs. Möjligen Åke Skölds tecknarkurs. Finns på baksidan av en tidning nära dig. Back Into My Arms Again av Ace Frehley 1984. Jag tror inte någonting från låten har dykt upp i någon annan låt. Annars är han ju lite bra på det, sno riff från sig själv och sådär. Lite som Per Gessle, eller Gene, eller andra artister. Men jag tror inte den har dykt upp någonstans. Jag tror faktiskt att de här låtarna från 84, det var mycket Arthur Stead i dem. Och även om Ace säkert tyckte de var bra, så var det kanske inte, det var väl inte den bilden han ville ge av sig själv. Han ville väl vara lite mer Rock Soldiers Rocket Ride, den biten. Och det var därför Frehley's Comet blev som det blev. Nåväl, vi hoppar raskt vidare. 10, 9, 8 till plats nummer 7. Nu är vi tillbaka på den här Paul Stanley-tapen. Och kanske den enskilt underligaste låten som aldrig har blivit släppt. Jag talar naturligtvis om Sword and Stone. Det är för mig helt obegripligt att Kiss inte spelade in denna. Att den inte fick plats på Crazy Nights-skivan, det förstår jag inte. Jag skulle kunna sträcka mig så långt och säga att det är den bästa outgivna Paul Stanley-låten någonsin som jag har hört. Framförallt är det en av de bästa 80-talslåtarna. Skulle kunnat vara en av de bästa 80-talslåtarna med Kiss någonsin. Men det blev det ju inte så, för det är bara en demo. Det är Paul Stanley som spelar rubbet, antar jag. Lite oklart. Men det låter ju så. Skitbra låtjävel. Alla ni som har hört Shocker-soundtracket, och vem har inte det såklart. Annars får ni ta fram LP-skivan, den är med där. Ni har ju hört Bonfires version, helt okej. Men det är ju ändå, man blir ju snuvad på konfekten, för Paul är ju med på Shocker-soundtracket också. Titelspåret bland annat. Varför i helvete kunde de inte gett honom då, som de gjorde med den här Nothing Can Keep Me From You för 100 år sedan också. Varför kunde de inte gett Paul, men spela in den här då med ett rockband, och så skriver vi att det är Kiss, för då kunde de ju sålt några skivor extra av den här Shocker. Och så hade vi fått en officiell version med Paul på sång. Nu har vi istället den här demoversionen. Alla låter lite murriga, det måste jag säga. Men vi får vara nöjda med det vi har, och den är förvånansvärt klar, och det är mycket bättre än kassettkopiorna från 1900 länge sedan. Nu så, nu ska vi börja grotta lite här. Vi går ju raskt framåt här som ni märker, men det är för att tiden är knapp, och vi måste skynda oss här innan Digilo börjar. 10, 9, 8, 7. Alltså jag måste räkna ner, jag ber om ursäkt för det. Jag skulle kunna klippa bort det, men känner jag mig själv rätt så är jag för lat för det. Så att 10, 9, 8, 7. Och plats nummer 6. Okej, nu går vi in på riktigt tunga grejer här. Det här kommer inte alla tycka om. Och det är helt begripligt, därför att det är inte alla som gillar att grotta ner sig i sånt här. Utan man vill ha Love Gun-skivan som den låter. Och så kanske det kommer någon deluxe edition, och sen så är det någon låt som är en demo, och så säger man, usch, dålig kvalitet. Nej, jag lyssnar hellre tack på studioskivan, men tack ändå. Vissa av oss fungerar inte alls så där, utan jag har ju jagat många kompisar med Super 8-filmer och sådär för, och de hävdar fortfarande att det bara var en vit plutt på en svart bild, medan jag då säger, nej men nu ser ni, nu går han till vänster, nu blåser han eld och nu händer det grejer. Det ser vi inte alls, för du ljuger. Och de där diskussionerna har vi haft och har väl... Skulle väl egentligen kunna ha fortfarande idag då, om rätt person dyker upp i soffan. På plats nummer 6, en otitlad låt, men vi känner den som The Difference Between Men and Boys is the Size of Your Toys. Finns det någonting bättre än 80-talets fantastiska människor som gav ut vinylbootlegs och som inte hade en jävla aning om vad de gav ut? De slängde på ett namn, Kiss till exempel. Låten skulle ju kunna heta något sånt, den skulle ju även kunna heta Chip Chauffres. Men de valde The Difference Between Men and Boys is the Size of Their Toys. Och så blir det här vedertagna titlar. Så om jag säger instrumental number 2 from The Elder Sessions, så är det inte så många som hänger med på vad jag säger. Men om jag säger, ja men den, The Difference Between Men, ja den med basen, är det någon som säger då, för den har en väldigt prominent basgång. Det här är ju fräckt. Nu är det The Elder-tiden. Våren 81. Kiss i en källare. Möjligen i en studio, jag tror det är en källare. Möjligen hemma hos Bob Ezrin. Också lite oklart. De kommer från Bob Ezrin, de här låtarna. Det finns 5 eller 6 olika. Och det finns olika tagningar på dem. De är svåra att hitta. Inte omöjliga, men de är svåra att hitta. För allt sånt finns inte på YouTube. Och det är framförallt inte uppmärkt med tagning 1 och 3 och 7 och sådär. Men man kan ju ringa en bleking som man känner och köpa med sig lite frallor och lite sådana, inte piroger, vad heter de? Gifflar. Och så kan man ju komma och lyssna, om man nu vill lyssna på den här låten i 4 tagningar eller vad det är. I vilket fall, det är alltså Bob Ezrins tape som har läckt ut en gång i tiden. Började som en LP-skiva, Fancy Farewell och Fancy Mix, jag låter det vara osagt. Jag har skivorna 1 meter från mig, men skulle jag börja sträcka mig efter dem så trillar jag av stolen, så blir det jobbigt. Någonstans på Fancy Fair eller Fancy Mix hittar vi denna låten. Jag köpte den skivan, det måste ha varit tidigt 90-tal. Det var fler låtar på den som var fräcka, typ Thunder in My Heart som inte är Marks and John demo, Take It From Me som inte är en Marks and John demo, men de hette det på den skivan och det var ju skäl nog att tro att det var sant. Men just denna låten har hängt med mig ända sedan dess, jag älskar den verkligen. Och när jag köpte Gene Simmons yxbas, alltså inte Gene Simmons yxbas, utan en sån här kopia, en Court, för många herrans år sedan. Så det allra första jag spelade på yxbasen, det var basriffet i The Difference Between Men and Boys is the Size of Their Toys. En fullkomligt formidabel instrumentallåt. Och det är kanske egentligen tur att de inte gjorde något av den. För den funkar, jag vet inte fan hur sångslingan skulle gått. Nej, jag ska inte ens gissa. Jag ska, nej, vi låter, den som har en idé kan ju lägga på det på en sån här demo då. Ladda ner från en YouTube-sida nära dig och lägg på lite sång med en text. Gärna då med titeln, The Difference Between Men and Boys. Och återigen, vi låter ut någonting till dig som gör det. Framförallt så hade du bidragit till många goda skratt och glädje i kissvärlden, och det ska vi alla vara glada för. Nu snurrar vi lite på listan här. Nu så. Nu är det dags att rätta till och rätta upp lite information. På plats nummer 2, 3, 4, 5. Har jag gjort fel nu? Nej, det har jag inte. Jag har bara glömt att ta bort en grej här. Tänk på något annat. Ta bort. Så. Tack. På plats nummer 5. The Council of the Elder. Åh gud, vilken bra låt, tycker man. Och det är tänka att de verkligen satte en sån här låt inför The Elder-skivan. Börja lugnt och sen jävla kommer där ett rockstänkarriff som är Gimme More-inspirerat. Ja, det är väl inte så jävla konstigt. Det är inte alls någon jävla The Elder... Förlåt, jag tar svär. Det är inte så konstigt. Det är inte alls någon The Elder-demo. Det här är juni 1983. Inspelat inför Lick It Up-skivan. En mer eller mindre färdig låt faktiskt. Tyvärr helt instrumental. Det är ju därför någon har döpt den. Och så tänkte de att ja, men det är nog en The Elder-låt egentligen. Fast idag är det helt obegripligt att någon trodde det då. Ljudbilden är helt annorlunda från den här The Difference Between Men and Boys och de andra Kicks Are For Kids, allt vad de nu heter, de demosarna. Och framförallt spelandet är ju annorlunda. Det finns ju ingen Vinnie Vincent i närheten av The Difference Between Men and Boys, men man hör ju direkt att det är ett betydligt hårdare Kiss som gör den här The Council of the Elder. Jag gillar låttiteln, det skulle jag säga. Alltså, de skulle ju rent sådär, hade de haft minsta självdistans så hade de ju naturligtvis spelat in den låten och döpt den till The Council of the Elder och skrivit en text som på något sätt knyter an till det. Bara för att sänka sin egen The Elder-skiva då, som de inte tycker om bevisligen. Det hade ju varit jävligt roligt, hade det inte det? Om vi på Lick It Up-skivan som tredje spår på B-sidan hade en låt som heter The Council of the Elder som började lugnt och sen bara drog igång något så in i helsike. Det hade jag tyckt var roligt och det hade vittnat om lite, ja, lite självinsikt eller lite sådär, lite självdistans skulle man kunna säga. Just att det är juni 83 också, det finns ju en hel uppsjö demos, eller rättare sagt rehearsals är det, för det, demos är ju någonting annat, det är väl mer eller mindre färdiga låtar. Finns 9500 minuter rehearsals från Lick It Up där sommaren eller senvåren 83. Fräcka versioner av Exciter och Million to One och så vidare, och de kämpar med vissa grejer, och ett spår som heter Sexy Feel som är väldigt trumorienterat, finns ett par tagningar på den också. Och sen finns ju Eric Carrs truminspelningar, alltså bara rena trummorna. Det blir lite långsamt att lyssna på. Jag minns när jag fick den, bara wow, fräckt! Och så sätter man igång och så bara, jag visste, det var bara trummor, det kommer aldrig någon bas eller gitarr eller klarinett. Så sen efter en halv låt så satt jag väl och tänkte på något annat igen. Och sen bara, oh shit, nu bytte det låt. Om vi ska prata lite om hans trumgrejer där. Så det finns trumgrejer från Creatures of the Night också. Och där har vi en grej som är lite speciell. För där har vi tagningen på Don't Leave Me Lonely. Bryan Adams-låten som ju var påtänkt till just Creatures of the Night. Den kom inte med på skivan. Och jag vet inte om det finns någon färdig demo, har aldrig läckt ut. Men det finns trumtagningar på den, och jag har jämfört med Bryan Adams låt och allt, för han har ju släppt den själv då. Och det är samma låt, så att där kan man lyssna på hur Eric hade tolkat låten som inte kom med på skivan. Mer att säga om Council of the Elder. Ja, vi pratar lite till om Fancy Fair och Fancy Mix. Alltså, de är ju roliga att ta fram ändå. Man har ju en sån här för många andra, en nostalgikänsla för dem, för att det fanns ju inte så himla mycket att få tag i, det fanns framförallt ingen research, så man fick ju ta det som fanns. Och just ska vi prata lite om Ring Dang Do också när vi håller på, den är med på någon av dem. Gene Simmons, Ring Dang Do, demo 1968, eller låt från 1968, och hur skulle man veta att det inte var vår Gene Simmons utan att det var Jumping Gene Simmons, en helt annan Gene Simmons. Det är svårt att researcha när det inte finns någonstans att kolla, speciellt för oss i Sverige. Om man hade suttit i New York då, kunnat gå till New York Public Library och börjat rota i arkiv och så här, då kanske man hade kunnat komma fram till något. Men att sitta i Skellefteå 1985, och det bästa man har, det är posten och möjligen ICA för sin research, då kanske det inte var helt jäkla lätt att få tag i information om just en osläppt låt eller en gammal låt från ett band som ingen kände till och så vidare. Men Ring Dang Do, herregud, finns det någon som inte tycker den är bra? I så fall så får du sluta lyssna nu, du får inte vara med längre. Så, han har stängt av. Ring Dang Do, det är ju en genialiskt bra låt, och den är ju bara bra för att man trodde att det var Gene en gång i tiden. Hade jag hört den idag så hade jag hört den en gång och aldrig brytt mig, men en gång i tiden så lyssnade man ju på den sådär 780 gånger bara för att fan, det är en Gene-låt från 1968. Och det är ju fantastiskt det här. Ring Dang Do. Det finns ett... I den låten så kommer... Det är något barn som pratar i slutet. Here I am! Eller något sånt hör man. Och en gång i tiden, nu kan väl vara 20 år sedan nu, så spelar jag de här låtarna för välvalda polare som dök hem i soffan. Och... jag minns specifikt ett tillfälle när en kille som heter Micke, vi satt och lyssnade på den här låten och han drack någonting, om det var mjölk han drack eller om det var läsk eller vad det var. Men när den jävla ungen satte igång, han sprutade läsk genom näsan som han skrattade. Det återigen, det hade man inte kunnat hänvisa till om inte den här låten hade varit en kisslåt, vilket den ju inte är. Åh, de kära nostalgitrapporna, det är så lätt att knalla ner för dem lite då och då. Nu blir det hårt igen. Plats nummer 4, Alex Room Service topp 10 demolista. Not for the Innocent. Jaha, säger du. Den är med på Lick It Up-skivan. Det är väl inget speciellt med den. Det var våren 2007 så fick jag ett mail. Här har du en länk, håll den för dig själv. Jag har köpt mastertapen. Så fick jag Not for the Innocent demo. Drog igång den. Bara, kul det här. Det var en Lick It Up-demo, tänkte jag. Nej. Två grejer diskuterar vi nu här. För det första är den inspelad augusti 1982. 1982, säger du, det måste ju vara till Creatures då. Jajamensan, visst är det till Creatures-skivan. Så Gene hade en färdig låt som heter Not for the Innocent och som låter förvånansvärt snarlik original, eller Lick It Up-versionen senare, ett år tidigare. Men det absolut bästa är, och det är, många av er vet ju det här redan, men det är säkert flera som aldrig har talat om den här. Det bästa av allt är att Paul sjunger på den också. De delar på versen, eller på, de delar på sången. Gene sjunger verserna och Paul för refrängerna. Och vad är det då som är så himla speciellt med det? Ja, när hände det senast? Jo, det hände senast på Shout It Out Loud 1976. Tror jag. Så vi bara tänka lite så här så att vi inte pinkar i egen häst. Jag tror det var Shout Out Loud 76. Där är väl ingen på Love Gun, där är ingen, framförallt ingen på Dynasty och ingen på Unmasked. Ja, de sjunger lite ihop i och för sig på You're All That I Want. Men det räknas inte. Nej. Jo, I såklart på The Elder. Men det är ändå ovanligt att de delar sången. Och framförallt så blev det ju ingenting. Denna kom med på Lick It Up med Gene på sång. Och då delar de ju inte på någon sång alls. Och det som det, åh vad jag svamlar. Jag ska bara dricka lite. Det som händer är ju att eftersom denna inte kom med på Creatures så dröjer det ända fram till Revenge. Eller i alla fall 1991 innan det blir någon ny låt där Paul och Gene delar på sången, och det är ju såklart God Gave Rock and Roll to You då, för den som undrade vilken låt jag menade. Men det här, alltså den här låten är så jäkla fräck. Så jag höll på att trilla av stolen när jag fick den där länken, och jag blev faktiskt förvånad så att glad när den läckte ut. Det blev ju nog inte min polare som har köpt den, tyvärr. Men så är det ju den här världen. Men när den läckte ut den här låten så var det verkligen... då var det julafton för många av oss. För det är såna här guldkorn. För det första, det var ingen som visste den fanns. Jag har aldrig talat om den. Jag har aldrig varit med på någon LP-skiva. Aldrig stått i någon bok om någon Not for the Innocent-demo till Creatures-skivan. Och när det kommer en sån pärla som bara rocks your world, så trillar man av stolen lite. Det händer lite då och då, faktiskt. Senare tid har det varit väldigt lugnt. Det dök ju upp en acetate på Backstage Auctions, eller om det var eBay, som heter Gene Simmons Rock'n'Roll Over Demos, tre spår, bland annat Baby Driver. Jag vet vem som köpte den och jag vet varför den inte har kommit ut, för den blev dyr så in i helvete och jag har aldrig fått höra den. Men den dagen jag får höra Baby Driver med Jean på sång, då återigen, då blir det semester. Det kan jag säga. Då tar vi ledigt. Det finns fler sådana grejer, men inte så hiskeligt många. Det är ju svårt med Kiss-demos. Framförallt med Paul Stanley-demos, om man ska vara riktigt ärlig. Det kom ju de lite på 80-talet där, och någon enstaka 70-talare. Men Gene är det ju lätt att få tag i demolåtar med och så. Men Paul har ju alltid... Han har väl skrivit x antal låtar till en skiva som har spelat in dem, och sen har det varit bra. Medan Gene, då, han har ju spelat in... Suttit på dass, fått ett riff, ja, men nu hämtar vi bandspelaren. Liksom det, och det ska vi vara glada för, det är kul att få lite sånt, såna inblickar också. Jaha, topp tre då. På tredje plats, en av de absolut bästa Kiss-relaterade låtarna genom tiderna. Och den kommer naturligtvis, säger jag, eftersom Jeans låtar sällan passar in i den kategorin. Den kommer naturligtvis som Peter Criss. Jag är ju lite förtjust i Peter Criss, som många vet. Möjligen inte personen, för han verkar lite tjurig. Men jag tycker om hans body of work. Det han gjorde med Kiss är bra. Soloskivan från 78 är den jag lyssnar oftast på. Out of Control, Let Me Rock You-skivorna, jättebra. Speciellt Let Me Rock You tycker jag är en otroligt bra skiva. Och demogrejerna han gjorde på 80-talet och 90-talet, det gillar jag som fan. Tyvärr så finns det ju inga demos ute med Balls of Fire, bandet från 1986. De spelade in 4 eller 5 låtar i en studio. Jag har pratat med gitarristen, han hade inget ex. Jag har pratat med sångerskan, hon hade inget ex. Så att troligtvis är det bandet, kassetten, försvunnet för all framtid. De måste ju ha skickat runt det. Det förutsätter att de har gjort. Så att någonstans kanske det finns en överlevande kopia, men det är väl folk som inte vet vad de har, tyvärr. För Bars of Fire var ett väldigt bra band, och jag hade velat ha dem här också, i denna listan. Men även om det finns 3 bootleg-inspelningar och de är ute i masterkopior, varsågoda, så det blir inte samma grej, tycker jag. Så ni som är intresserade, in och lyssna på Bars of Fire, finns på YouTube. Vet dock inte om det är masterkopiorna som jag släppt ut som är där. Men det är väl värt att leta upp. Blue Don't Look Good On You och Private Dreams är bra som fan också. Why Don't You Dance With Me? Ja, det är bra grejer, tycker jag. Men tidigt 80-tal, efter Let Me Rock You som floppade och det inte blev mer, så satte han, Peter, ihop ett band med Stan Penridge som kallade sig för Alliance, eller Chris Penridge Alliance. Och de gjorde lite spelningar. Det finns en bootleg ute som de säger är Chris Penridge Alliance, men det stämmer inte riktigt, för det är förvisso samma bandmedlemmar, men det här var lite sån, vi spelar gamla 50-talscovers på en pub, vilket de gjorde några helger sommaren 1984. Så den går inte att jämföra med låtarna de skrev själva. Det fanns länge en 3-låtars tape ute med en fantastisk låt som heter Baby Hold On, ett par låtar till, Never Made a Woman och någonting annat. Inspelade antingen slutet av 84 eller början av 85. Men så dök det upp en tape. Jag fick den i förtroende av en bekant med 4 låtar från ett år tidigare, sent 83, tidigt 84. Så jag blev jätteglad, för jag trillade, det är mycket stol och mycket trillande här, men om man vill illustrera någonting och har ett bra uttryck så ska man använda det. Därmed var det sagt. Jag trillade verkligen av stolen när jag hörde just låten Telltale Valentine som jag har på tredje plats här. Den personifierar allt som jag älskar med Peter Criss. Skitbra melodi, skitbra låt, bra arrangerad, lite dramatisk. Och hans röst kommer verkligen till sin rätt. Jag vet inte om han spelar på låten. Jag skulle nästan tro att han inte gör det. Jag tror nästan bara han sjunger. Men det spelar inte mig någon roll. Jag fick som sagt tejpen i förtroende. Och det var hemskt snällt. Men sen läckte den ut i ännu bättre kvalitet än vad jag hade fått. Så de här låtarna, jag tror det är 4 låtar på den också. De finns ute. Men det är denna Telltale Valentine som är den som jag faktiskt, den lyssnar på förvånansvärt ofta. Och den skulle ju lätt kunnat vara med på vilken av Peters soloskivor där från 80-talet som helst. Den hade inte passat på 90-talsplattorna tyvärr. Lite för mjäkig för det, men... Men det är Peter Criss, Telltale Valentine, Chris Penridge Alliance kallade de sig. Jag researchar dem fortfarande. Det är ett fruktansvärt svårt band att hitta information om. För de spelade ganska mycket. De var förband till ett par rätt stora band i det här området där de bodde. Nashville i Tennessee. Så jag har hittat lite konsertbilder och sådär. Som då inte har med den här pubspelningen att göra. Och inte, det är väl Eddie Trunk som har spelat in den, tror jag. Han är med på flera bilder ifrån just den hemmaspelningen. Men de här större spelningarna, där spelar inte Peter trummor på alla låtar. För där står han och sjunger ibland. Och står vid bongotrummor ibland. Och sitter vid trumsetet ibland. Det finns mycket att fundera kring där. Tyvärr så, jag pratade med Peter om det i en telefonintervju. Och han minns ju inte så mycket. Och Stan Penridge är död. Och de andra medlemmarna vet det fanken vad de heter. Alltså. Men det är väl dags att gräva ner sig i det lite. Vi får se. Eventuellt resultat kanske presenteras här eller på, i brevspalten i OK sen när jag är färdig med det. Plats nummer två då. Här hade jag tänkt ha en låt, stå på mitt papper här och allting. Och så tittar jag på YouTube och märk min förvåning att den har inte läckt ut. Så jag kan inte ha med den. Den finns i flera andra versioner. Men det är inte alls samma sak, utan det är en specifik version av en 70-tals demo. Som är bland det råaste man kan höra. Nu har jag förvillat er lite här, men jag säger inte vilken det är. Ni kan gissa i kommentarstrådar och kommentarsfält och skapa nya trådar och skriva arga insändare och faxa vad ni vill. Men jag berättar inte vilken det är, för jag tänker så här. Den dagen den läcker ut, då blir den special om den låten. Kanske inte så lång, men ändå. Då blir den Alex Room Service special om... Fyll i låttitel själv. Och jag tänker inte svara på, om ni nu börjar gissa någonstans varför ni nu skulle göra det, men om ni börjar gissa någonstans och sådär, jag tänker inte svara på vilken låt det är. Så att ni får helt enkelt hålla er till tåls till den dagen den läcker ut, för det kommer den att göra. Allting kommer ut förr eller senare. Så på plats nummer två, där fick jag minsann improvisera lite, för att jag vill ändå ha någonting som betyder otroligt mycket. Och på plats nummer två, kommer ni ihåg aktionen år 2000, Kiss-aktionen? De sålde loss en sju jäkla massa grejer. Eller 2001 eller vad fan va. Och en kille, han köpte en låda med acetates från Crazy Nights-tiden och lite sånt. Lite 80-tals acetates. Och den lådan är med i auktionsboken också. Sådär. Och han köpte den, han fick den billigt. Alltså vi snackar, jag vet inte om det var några tusen och så, eller sådär. Så de hade bara kastat ner en hög med acetate-skivor i den. Och bland annat kastat ner Stanley the Parrot. Gene Simmons, Bullfrog Beer, 1969 eller 70. Så han drog ju en sån vinstlott som får de här 25 miljoner i veckan i 50 år. Du får det att framstå som peanuts. När han öppnar lådan och säger, ja, där har vi Crazy Nights acetaten, kul. Och där har vi No No No, den extended remix med massor av extra refränger. Eller vad det nu kan ha varit. Och så Stanley the Parrot. Det finns ett gammalt uttryck som en kär vän till mig skrev i en blaska någon gång, att han drog kalsongerna över huvudet och sprang kvarteret runt och ropade frekvenshäst. Och det, vem fan hade inte gjort det om man hade hittat Stanley the Parrot i en låda där man trodde det skulle finnas lite blaha blaha från 80-talet. Han var snäll nog att läcka ut den här, det är inte hela låten. Den som finns ute är 4 minuter och 17 sekunder, ser jag här på internet. Finns massor på internet om ni inte har tittat där. Och den är nerkortad lite. Frågan är om det är från hans acetate som är nerkortad eller om det är han som har valt att inte släppa hela låten. Det vet jag inte riktigt om. Men det här ska inte vara hela, den ska vara över 6 minuter i så att säga original eller i sin fullständiga version. Men de här 4 minuterna, ja, det här är så ljuvligt. Det här är ju Ring Dang Doo fast på riktigt. Det är gamla Gene, eller unga Gene fast gammal. Alltså tiden var gammal, tiden var inte gammal, tiden var ju ny när den var ny. Ni fattar, det var Gene för länge sedan, innan han ens mötte Paul väl. Och så en liten ackord följde då. Oh, det är Strutter det här, sa någon. Ja, jo. Om man hävdar att H, G, D, A alltid är Strutter, så visst, då köper jag det. Men om man hävdar att de inte alltid är Strutter, så är det, nej, det är inte Strutter. Det är inte mycket i denna som påminner om Strutter. Men där är en liten ackordföljd. Man kan avrunda den uppåt. Eller så kan man avrunda den neråt. Hade den varit med i Eurovision så hade det blivit rubriker. Men nu är den ju inte det och det kommer den aldrig att vara. Så vi lämnar det därhen. Och vi lyssnar på låten istället. För, alltså, jag vet inte. Det är väl ingen här som tycker den är dålig nu. För att då får du stänga av och börja lyssna på Ring P1 istället eller någonting. För det här är ju så bra det blir i demovärlden. Det här är ju den heliga graalen. Det här är Atlantis. Det här är Babylons hängande trädgårdar. På 4 minuter och 17 sekunder. Och då, alltså dålig. Man får gärna tycka att låten inte är det bästa de har gjort och så vidare. Det är inte det jag menar. Men den som lyssnar på detta och säger det här är värdelös smörja. Det är samma människor som lyssnar på The Daisy-inspelningen och säger fy fan vad dålig kvalitet. Det är folk som inte har fattat någonting. Och de tycker jag genuint synd om. Man måste kunna säga skönheten bortom studioproducerade skivor och så vidare. Oh, vad jag raljerar idag. Men det är ju för att vi börjar närma oss plats nummer ett. Jag ska bara dricka lite, skål. Tack, välkomna. På plats nummer ett då. Den enskilt bästa låten som någon Kiss-relaterad medlem någonsin har skrivit och spelat in i den bästa versionen som denna låten finns. Vi drar oss till minnesstil om Fire-boken och det fanns bootleg-skivor i slutet på den. Jag blev väldigt förvånad. Jag började ringa alla skivbutiker i Helsingborg. En av dem sa vi har möjligen någonting. Jag cyklade ner dit, en liten affär som låg bredvid Röda Kvarn. Ett litet kyffe. Och då frågade jag, och då hade de lite bootlegs bakom disken. De hade 2 stycken. De hade Destroys Anaheim del 1 och 2, nyutgåvan på Tempest Records. Och de hade Vinnie Vincent, dubbel-LP'n, som ju var med på bild i Still on Fire. Jag trodde jag skulle dö. Där och då att jag skulle trilla ner och dö på fläcken. För inte nog med att den fanns på bild i en bok som jag tyckte var det bästa. Och ja, kanske fortfarande gör. Men jag fick hålla i den och se den i verkligheten. En Kiss-skiva som inte var en Kiss-skiva och som inte var officiellt släppt och så vidare. Där stod jag nu med Vinnie Vincent-skivan i handen. Jag tror den kostar 300 spänn. Kan ha varit dyrare. Eller 250. 300. Någonstans där. Och jag köpte den och Destroys Anaheim. Jag tror jag hade pengar. Jag köpte båda i alla fall. Kommer hem och lyssnar. Och på Vinnie Vincent-skivan då, för er som inte vet, så det är en dubbel-LP. En av sidorna är Kiss Live i Reno 1984 i januari. Förvånansvärt taskig kvalitet, en halvtimme i alla fall. Och sen är det blandade tagningar på Warrior-demos med Vinnie Vincents band Warrior, då, eftersom de heter Warrior, 1981. Och även lite outtakes från första Vinnie Vincent Invasion-skivan. Men det var de här Warrior-demorna som, alltså det är väldigt knapphändig information på omslaget såklart. Väldigt svårt att fatta vad som är vad, och det här hette ju egentligen Invasion-demos och bla 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 bla. Men idag vet vi att Warrior spelade in en hög med låtar 1981. Flera av dem återanvändes dels till Licked Up-skivan med Kiss och dels till Vinnie Vincent Invasion senare. En av dem återanvändes inte till något av detta, och den låten heter Gypsy in Your Eyes, eller Gypsy in Her Eyes. Jag minns fortfarande, jag tror den är andra spår, eller tredje spår, något av det på en av sidorna. Och den fejdar in, lite överstyrt ljud, lite distat. Men herregud så bra denna låten är. Det är Vinnie själv som sjunger, tror jag. Han är ingen framstående sångare. Men han gör den rättvisa. Han låter vädjande, bedjande, sorgsen men ändå önskande. Och alltså ackordföljderna är så bra. Det är lite som Alice Coopers Poison. Det är jävligt många vändningar och vridningar fram och tillbaks. Och den är så genomtänkt, den här låten, så att det är fan att den aldrig har blivit ordentligt inspelad av Vinnie eller Kiss. Snackades ju om att den skulle finnas till Creatures, men det tror jag inte. Jag tror inte alls den var på gång, för den är alldeles för mesig för det. Det finns flera olika versioner på denna. Jeff Scott Soto har sjungit den, jag tror säkert har Göran Edman, och de har sjungit den också. För Vinnie har verkligen försökt spela in den här flera gånger på 80-talet. Men ingen av dem har samma pondus och samma känsla som den här första inspelningen, eller första kända inspelningen. Så tog det några år, kanske 20, nej, inte 20, var fick jag det ifrån? Det tog några år, sen kom det en silverpressad demosamling som heter Music from the Wasteland. Skitsnygg va? Den måste ha varit runt 99-2000 där kring Psycho Circus-tiden, för det var bilder från serietidningarna. Där var en massa demos på den, och den är bra om ni hittar den. Den är trevlig att ha. Och där var Gypsy in Her Eyes i denna versionen i bättre kvalitet. Så den finns numera ute i nästan till toppkvalitet. Jag har faktiskt själv en mastertape på hela deras demotape där. Men nu är det nostalgin som pratar här igen. Jag vill nästan ha den här lite överstyrda. För på något sätt passar det in. Jag har lyssnat på båda versionerna nu bara för att se, ja men vilken ska jag ta med och så vidare. Men jag tog det för er skull, som då inte har nostalgin till, tog det en bra version jag hittade på nätet. Men om ni har LP:n, eller känner någon som har LP:n och har fått spela av den på kassett, gör er själva en tjänst, lyssna på båda och se vilken är egentligen bäst. För min del, allting måste inte vara perfekt. Allting måste inte vara kliniskt Dream Theater rent alltid. Det finns en otrolig skönhet i smuts också. Ibland sitter man och jämför publikupptagning av en konsert. Och så får man en som möjligen är lite klarare i bild med ljudbild, men som har tappat allt vad gäller dynamik eller pondus. Och det kan fan i mig vara värt att lyssna på en lite sämre inspelning. Bara om du vill få den där känslan för det. Jag har pratat mycket om känslan, känns det som, de här poddarna. Och det kommer jag fortsätta göra. Så gillar ni inte det, så får ni lyssna på Ring så spelar vi. Och just den här Gypsy in Your Eyes, Her Eyes. Det måste vara Gypsy in Her Eyes. I'm still a gypsy. Ja, måste vara Gypsy in Her Eyes. Men det är ju en demo, så vi vet inte riktigt. Just den här, den tjänar faktiskt lite på att inte vara kliniskt ren. Därför att då får man koncentrera sig lite mer och då sjunker du in på ett helt annat sätt. Och det är väl egentligen det handlar om, är det inte det? Musik ska väl egentligen, det ska inte bara vara ett bakgrundsskval frambajsat av Riks FM när man står på jobbet eller när man sitter i bilen. Musik ska väl vara någonting som berör och som ger dig någonting. I alla fall så ska det vara något som ger mig någonting. Sen huruvida det är solstolarnas musik från 80-talet som jag tycker om, eller om det är Miles Davis outtakes från Kind of Blue när man hör hur de jobbar fram en av världens mest kända jazzskivor, det spelar ingen roll. För berör det, så är det ju per definition intressant, och är det intressant så är det för min del oftast bra. Nu svamlar jag iväg lite här. Men där har ni det alltså. Topp 10 Alex Room Service demolista. Herregud vad jag har pladdrat, det här blir, jag trodde den skulle bli en kvart, men det blev långt. Så att om ni nu inte har lyssnat efterhand, vilket ju naturligtvis inte varit krav, så är det bara att knalla in på YouTube. Jag tror man kan skriva youtube.com/tolvis77. Tolvis, T-O-L-V-I-S 77, det är jag. Eller det är inte jag heter Alex, men mitt alter ego. Och där har ni en spellista, Alex Room Service Top 10. Ni har även en spellista med julspecialer från 80-talet som jag hittade. Den kan ni också titta på, den gillar jag. Även om det är ett halvår kvar till jul, fast det inte känns så väl av vädret. Massor av roliga låtar. Tänk en Kiss-skiva med de här 10 låtarna på. Eller en Kiss-skiva, en officiellt släppt skiva med de här låtarna. Är lite sådär, några av dem skulle poleras lite för det är lite taskig kvalitet. Men de här 10 låtarna på en LP-skiva. Och det här är bortglömda demolåtar. Och den hade ju sopat undan fötterna på alla andra skivor som alla andra band någonsin har släppt. Jag tycker det säger rätt så mycket ändå. Nästa gång, då är vi i havet. Ni får ha en trevlig kväll, en trevlig eftermiddag eller en trevlig morgon, beroende på var ni är. Och tack för att ni har lyssnat. Ja, vi hörs nästa gång. Puss och kram, adjö.